Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå Mervi.
Hallå Gunilla.
Ja, vi har ett tema idag som handlar om vad gör vi när vi mår dåligt eller när det går dåligt med något som vi är engagerade i. Och som alltid så har vi ju först en återkoppling till en spaning som vi hade till vårt förra avsnitt. Och då undrade vi hur det växelvisa ledarskapet har vuxit fram efter att du skaffade hund. Och jag tänkte läsa upp ett svar här och tänkte om du kunde kommentera det, Mervi. Det lyder så här. Jag visste inte att hund innebar så mycket jobb. Och när jag hörde om er podd och det växelvisa ledarskapet så insåg jag med sorg att det inte fanns i vårt hushåll mellan mig och min familj. Jag insåg eller trodde att jag skulle få mer stöd och att övriga familjen skulle rycka in när det var svårt. Men ofta har jag fått ta mycket själv. Är det här en vanlig situation skulle du säga, Mervi?
Ja, det är faktiskt mer vanligt än vad många tror. Och jag pratar ju ofta med hundägare som vill boka en konsultation. För att alla i familjen gör olika. Och den som ringer ser ju då att hunden blir stressad av det här. Och så är det en som tar det här övergripande ansvaret. Och det är ju inte så konstigt att vi gör på ett sätt som känns rätt för just oss innan vi har mer kunskap. Vi vet inte hur man ska göra och då blir det så att är man en familj på kanske 4-5 personer så gör ju alla utifrån vad de tänker är bäst. Så det är alltså en omedveten handling som pågår. Men det som är sorgligt är att när jag möter familjer och de får kunskapen och familjen ändå inte vill samarbeta, då är det liksom en som tar det största ansvaret, oftast den som har ringt till mig. Och det är också den som får skulden om hunden är besvärlig. Så orsaken, det liksom fortsätter, problemen fortsätter helt enkelt på grund av att inte vi samarbetar. Och då är det så himla viktigt att prata om det här gemensamma ansvaret. Att vi alla gör likadant med hunden i vissa områden för att det är viktigt för hunden. Och det som är vanligt är ju att alla i familjen älskar sin hund. Men alla är inte beredda att flytta på sina egna behov. Så det är alltså behoven som blockerar att samarbetet kan starta. Sen vill jag också bara nämna att det finns det här osynliga ansvaret. Alltså en person som har tagit på sig rollen att ta hand om hunden och gör det utan att prata med familjen om hur det känns att ha det här ansvaret. För så var det för mig. Jag drev frågan om att skaffa hund och då ville jag inte att min familj skulle lida för mina beslut. Så när Kenzo var svår så fortsatte jag öka mitt ansvar. Eller liksom att jag kände att gud, det här är jag som måste lösa det här. Så det här var ju innan jag hade utbildat mig. Men det som är värdefullt bara avslutningsvis att säga om det här. Det är att om vi har en hund så ingår alla som finns runt hunden, bor med hunden. Alla ingår i flocken. Och det påverkar hunden vare sig vi vill det eller inte. Hunden struntar i vem som har det yttersta ansvaret. Hunden läser av vad som sker runt omkring den.
Precis. Ja, det låter ju mer som en livsstil och att det är ett ansvar eller ett ledarskap, det växelvisa som pågår dygnet runt eller 24/7 som man brukar säga. Och jag tänkte att jag skulle ta en annan ingång i det här utifrån att det här med att hjälpa när det går dåligt eller när någon mår dåligt kan också vara i punktinsatser. Och då som vanligt så tar jag utifrån mina samtal som jag har bland annat på Mind att det finns ett stort intresse för att engagera sig i en självhjälpslinje till exempel. Och många som kontaktar säger att jag kan inte bara sitta här och titta på, jag behöver göra något. Och då vet vi ju från forskning att aktivitet är en slags dämpande effekt och att vi också mår bra när vi får hjälpa andra. Och så många som också lägger till att jag har tid, jag har ju erfarenhet, jag är till exempel förälder eller jag vet hur det är att må dåligt så jag borde ju kunna göra någonting. Och till skillnad då från det du berättade, Mervi, från vår spaning så är ju det här växelvisa ledarskapet att gå in och stötta som volontär. Det är ju punktinsatser som jag kan också avgränsa mig ifrån. Att jag väljer att göra eller jag vill gå in och ur i. Och det jag vill lyfta här, det är det här att titta på i all enkelhet när vi hjälper eller när vi finns för någon annan. För att många gånger tror vi inte att i all enkelhet räcker. Vi tror att vi måste göra så mycket, mycket mer. Och de samtal som jag handleder brukar jag säga att vi ska ingenstans i det här. Utan vi behöver bara vara här och nu. Och då är det svårt att vara här och nu och inte leverera någonting är svårt för att vi tycker att i graden av råd vi ger eller tips vi kommer med eller saker vi säger så belönas vi mer. Men att vara bara här och nu när någon har det svårt är också ett oerhört underskattat stöd. Och då brukar jag prata om tempot och tystnad. Att många gånger när vi kommer in med hjälp eller råd så är ju dörren stängd. Eller behovet är till exempel att bara få vara med någon. Och vi tycker ju tystnad är läskigt. Ofta i de här sammanhangen. Kanske också när vi inte känner någon och bara vara i den stunden. Och även i en chattkonversation kan ju tystnad vara stelt. Men faktum är att kan vi träna på att dra ner tempot i en sån situation som jag relaterar till och till exempel ställa en fråga i taget eller låta det ta lite tid så blir ju stämningen också lugnare. Att det till och med kanske är enklare att göra det inför någon som man inte känner för att prova på hur man själv berörs av det här. Så att göra något när vi mår dåligt är ju ändå någonting viktigt. Det blir en slags skingring av tankarna och även att få spegla sig i att någon annan reagerar eller visar någon form av uppskattning på att man är där. Som till exempel att le mot någon på gatan eller hålla upp dörren i affären eller säga hej till någon du träffar på promenaden. Alla de här sakerna tar vi så för givet, men när världen spetsas till eller livet spetsas till, då blir de här sakerna, de här grundläggande sakerna ännu viktigare. Så jag tänker en tanke till dig, Mervi, när vi har hundar och eller när vi har träffar hundägare som har det tufft med sina hundar. Hur kan man hjälpa till där? Vad kan man ta för typ av initiativ så att det landar rätt?
Jag tycker den är otroligt viktig och jag tänkte bara snabbt bara berätta att i början när jag var utbildad doglistner så hade jag väldigt behovet av att hjälpa till mer än vad liksom bara att vara doglistner. Och då arbetade jag ideellt på Hundfrämjandet, en förening som omplacerar hundar. Och det var väldigt värdefullt och väldigt, det var som att det ingick i min utbildning att förstå hundar och människor på ett bättre sätt där man matchade ihop hund och människa och som jag sen omplacerade och var kontaktperson till de som hade tagit över hunden. Och Hundfrämjandet, jag vet inte om de finns fortfarande, men de jobbade på det sättet att det var från familj till familj fast det var Hundfrämjandet som var länken emellan. Mm. Så inte familjerna behövde mötas för det är så mycket känslor när man omplacerar en hund. Så då jobbade jag mycket ideellt och det tog väldigt mycket tid och det kändes meningsfullt. Men sen när tiden med mitt vanliga jobb tog för mycket eller tog mer plats, då kände jag att det här kan slå över till stress, och då slutade jag med det.
Mm.
Så, men sen tänker jag också på det här med att hjälpa hundägare. Det första vi kan hjälpa en hundägare med om vi känner att den kämpar i sitt hundägarskap, det är ju att ställa frågor. Att till exempel så här, hur känns det att vara hundägare? Inga dömande, ingenting liksom. Låt personen berätta. Låt det komma från hundägarens perspektiv. Inte utifrån den som ser. För då kan det lätt bli att din hund är hoppig och skällig. Och det kan istället bli lite så där dömande. Mm. Så att just att när personen får berätta och att man inte ger tips. Det här är svårt. Ge inga tips. Låt personen berätta. Alltså, vi ska inte lösa hundägarens problem om vi är vänner. Nu pratar jag utifrån, har jag blivit bokad så är jag ju där för att hjälpa dem att lösa problem. Men om jag är en vän, så då ska inte jag lösa vännens problem. Jag ska lyssna. Och då behöver jag också lyssna och respektera. Och verkligen, har inte personen bett om tips, ge inte tips. För det blir bara mer press. Men däremot så skulle man till exempel få information att jag har så ont i ryggen så jag vågar inte gå ut med min hund för jag är så rädd att den ska dra om kull med eller någonting. Då kan man ju ställa en ny fråga och till exempel, vill du att jag tar ut din hund en gång om dagen om man bor nära och så, eller flera gånger om dagen? Och så väntar man på svaret, att man inte pressar hundägaren utan verkligen vänta på svaret och sen inte lägga på mer skuld genom oj, men hunden måste ju gå ut. För det hjälper inte den som står där eller sitter och har ont i ryggen. Ägaren vet ju redan att hunden behöver gå ut.
Mm.
Och där är det här magiska att lugnt lyssna utan motkrav. Så här, kan jag hjälpa dig? Kan jag ta ut din hund och så?
Mm.
En annan sak som jag tänker på, det är ju att vi hjälper hundägare massor och hunden. Eftersom att vi älskar hundar, vi vill ju hundarnas bästa. Det är ju om till exempel en hundägare har haft en konsultation. Så är det viktigt att den som besöker hundägaren lyssnar på vad den säger. För den har ju då fått kunskap och kommer att säga till exempel vänta med och att hälsa på min hund. Och då är det viktigt att den som kommer lyssnar på hundägaren som nu är i utveckling. Och det är också viktigt att tänka att den personen som får information, den ska alltså inte göra någonting. Den behöver bara tänka på hur den ska vara. Så det är inget krävande. Ändå så är det otroligt vanligt att många, oh, men jag vet hur man hälsar på en hund och jag vet hur man ska göra den här och så bla bla bla. Och, så där. Och det pressar ju. Och när vi blir pressade så blir hunden mer stressad och så blir det en svårare situation vid när besöket kommer. Mm. En annan sak som jag tycker också är väldigt intressant, och det är ju det här när vi bygger nätverk där vi har personer runt oss som är trygga hundvakter. Och det tänkte jag att vi skulle prata om i nästa avsnitt lite grann, att hur kan vi göra för att få vad ska vi ställa för krav eller vad ska vi önska hos en hundvakt till exempel. Och då är det bra att tänka så här att det finns en eller flera personer som snabbt kan ta över om någonting skulle hända. För livet är ju inte så enkelt så vi exakt vet vad som händer längre fram. Utan vad som helst kan hända. Och då räcker det med att kunna skicka ett sms. Hej, det här har hänt. Kan du ta över? Och då kanske den personen inte har möjlighet. Men då har den möjlighet att kontakta någon. Och så börjar man att ha den här tryggheten. För många jag pratar med säger, jag är så orolig att någonting ska hända med mig. Till exempel när det är äldre människor. Att något ska hända. Hur kommer folk veta att min hund är hemma då? Och så. Och det här tar bort stress i tankarna.
Mm.
Och en väldigt värdefull tanke är att människor som vi möter, det kvarstår en känsla hur mötet var. Inte vad de har sagt. Utan det är en känsla av att det här var vänligt, det här var tryggt, det här var trevligt. Och den känslan, den växer när vi har goda möten.
Mm. Sant, verkligen. Jag tänker genast på de äldre och hur vi kan, hur det här med trygghetslarm och så, det finns många paralleller med det här, att när vi väl bara vet vem vi kan ringa, för den här anonymiteten, den är tärande. Så en avrundande spaning till dig som lyssnar, det är, har du erfarenhet av att sträcka ut en hand till någon, till en hundägare eller till en granne, och vad händer då i dig, och har du fått också någon som har sträckt ut en hand till dig? Det får bli en viktig spaning, för tillbaka till det vi har pratat om, den här civilkraften, den här oanade resursen som finns mellan oss människor, den ska vi inte underskatta, och den behöver vi idag i allra högsta grad.
Det är jätteviktigt, och att den ska vara utan krav. Det ska liksom vara någonting som bara känns så här, gud vad skönt, jag har det här nätverket runt mig.
Exakt. Och samtidigt så tror jag också vi behöver, jag håller med om att det inte ska vara något krav, men vi behöver också tänka, hur skulle jag må i den här situationen, vad skulle jag uppskatta? Och då kommer det ganska naturligt vad vi behöver. Så tack till dig som har lyssnat, och som Mary nämnde så har vi då en spaning, men ett tema till nästa stund, och då är det om tips till dig som kommer vara hundvakt, och även för dig som inte vanligtvis har hund, vad kan man tänka på då som kliver in i den här världen. Så hoppas vi hörs eller ses snart igen. Höll jag på att säga, ses gör vi inte, men vi uppskattar all din interaktion, och kom tillbaka med tankar om ämnen, så är vi glada för det.
Verkligen. Tack så mycket. Hej då.
Hej då. Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.